Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad är det då?
Ja, för att jag har en starkare röst än vad du
är det så.
Så det är bäst om det är så här.
Är det för att jag är så mycket äldre än du? Är det det du säger?
Nej. Eller ja, okej då.
Något mer handikappad, något krummare i gången och överhuvudtaget något närmare graven. Beskriv vad du ser, Tony.
En brygga och en sjö. I bryggan finns det 5 båtar. Och hela området är täckt av vass. Mm. Det var ganska nära. Så.
Ja. Det var inte precis någon turistbroschyr du läser ur.
Nej.
Och är snarare en förordet till en samhällskunskapsbok eller något annat tråkigt.
Ja,
och sen har du en bänk på en altanliknande sak som leder ner till den här bryggan.
Mm.
En typisk svensk, ganska grovhuggen, tryckimpregnerad naturligtvis. Bänk för 8 personer att kunna samlas vid, 6 i alla fall. Mycket svenskt.
Mm.
Utsatt av någon kommunal myndighet till allas fromma. Vad är det för sjö?
Sommen.
Nej, kan du ingenting.
Nej, jag kan inte.
Det här är en ganska grund sjö. Du kan gå över den utan att det räcker mer än till halsen, tror jag. Den är ganska grund och inte nog med det. Den är för övrigt sänkt. 1915 sänktes den. Och det är en av få, kanske den enda, sjösänkningen i Sverige som betalade sig från dag ett. Alltså att sänka en sjö, det kräver ju mycket kapital och engagemang och åratal och möda och sådär. Och det har ju gjorts här och där till förfång för de som har stått för fiolerna. Men det här är en sjösänkning som betalade sig direkt. Och vi åkte ju bil hit och krånglade på grusvägar och sådär. Och det innebär att vi åkte på sjöbotten när den inte har sänkt. Så själva kyrkan som ligger 100 meter bakåt bakom oss, den låg på en ö kan man säga, halvö. Det här är Säbysjön och kyrkan är förstås Säby kyrka. En hygglig fågelsjö, för att du ser till vänster här så har vi typiskt ornitolog skåderi också det av någon trevlig kommunal myndighet som tycker att fågelskådarna ska få stå lite bra, lite högt och lite sådär. Ja, nu har jag mjukat upp ditt socialdemokratiska hjärta.
Men du har något sånt.
Ja, du hade i alla fall.
Ja, hade nog du också.
Jag har ingen kommentar.
Nej, precis. Nej, men det är ju... Vi har ju pratat om det här tidigare. Fast då var vi på andra sidan vägen.
Ja.
Vi pratade om... Vad heter han? Erik. Han som stod för... sjösänkandet.
Jaha, Axel Hermelin.
Ja,
om du tänker på Erik Hermelin så var det hans pappa. Erik Hermelin är ju världsberömd. Men Axel Hermelin, inte Hermelin alltså, utan Hermelin.
Mm.
Ja.
På Hermelin.
Han bebodde ju Gripenbergs herrgård. Det är ett träslott men det heter bara herrgård. Och det där trädslottet byggdes av Carl Gustav Wrangel, en av hjältarna från 30-åriga kriget. Du förstår att det här är 1600-tal. Den här träkåken har stått alltså i hundratals år utan att ruttna ner. Det är ganska fantastiskt. Och nu bebos den av en gammal klasskamrat till mig, Fredrik Hermelin. Friherre, det sista fideikommisset i Sverige där ligger på mig bara. Alltså där man ärver, där sonen, äldste sonen, ärver rubbet och titlarna och allt det där. Jag tror att det är sista fideikommissen i hela Sverige. Gripenbergs herrgård. Ja, Axel Hermelin, pappan till Erik, han sänkte det här. Han blev nästan 100 år, Axel. 1815 till 1915. Och när han såg då att maderna nedanför Gripenbergs herrgård, som ju inte gick att använda, inte gick, korna kunde inte gå där, gick inte slå, det bara var blötmark och surmark. Maderna var torra. Det är ett jätteområde. Då kunde han dö i frid. Och det gjorde han.
Men det hänger ihop med den här sjösänkningen också, eller?
Ja, det, oh ja, det är precis samma vattensystem. Så att när de sänkte ner för Gripenbergs herrgård så sänkte man denna sjö också. Med vad det nu kan ha varit, någon meter eller två. Jag vet inte riktigt. Oh ja, det grep om sig över hela sträckningen, åtminstone ända till Anebys fall, stalpet.
Men här finns det ju ett fågelliv som är rikt på något sätt. Jag antar det eftersom de har ett, någon sorts utkikstorn här.
Jo, det här är en fågelsjö, men ändå bara med litet F. För att Tåken är inte jättelångt härifrån, 7-8 mil kanske. Det är ju en fågelsjö som heter Duga. Och där är också märkligt nog Axel Hermelin med. Han ägde ju halva Östergötland. Han var Sveriges största jordägare på sin tid. Alltså större än skånska grevor och baroner. Det var den här småländska i fattig Småland. Och, men då ägde han stora delar av den bördiga Östgötaslätten. Inklusive då hade stort intresse i att Tåken skulle sänkas även den. Den är ju en meter djup bara och en mil lång ungefär. Det är ju ingenting, det finns vatten i den. Men det är ju världens bästa fågelsjö, säger hon som är intresserade. För där har du ornitologer som står i kö.
Men vad är det som gör det då att det blir?
Jag säger det. Jag har ingen aning varför hittar fåglar ner till Egypten och sen tillbaka. Alltså det är en del av Guds skapelse som man bara kan häpla inför. Jag tror inte någon kan veta det.
Nej, men man tänker att det skulle kunna finnas någon. Här finns det mycket fisk, därför är det mycket fåglar.
Ja, jo. Det är vårt svenska sätt att tänka och se och sådär. Jodå, jag kan mycket väl förstå det. Att man tänker proviant och tillgång på mat och allt det där, va? Om jag får gissa eller vara lite konspiratoriskt lagd, så tror jag att det har att göra med hur fåglarna orienterar sig med magnetfält. Det är ju någonting jag inte har en aning om. Men jag skulle kunna tänka mig att för att komma till samma ställe så har man inte precis en GPS. Ja, men det var bra förra året. Nu åker vi dit igen. Utan de vet vart de ska därför att något säger det.
Mm.
Och då kan det inte gärna vara något annat än magnetfält. Det finns ju inga stora vimplar här eller, som vinkar in dem eller lockar med mat eller sådär.
Mm. Men å andra sidan så får man kanske för sig att fåglar skulle resonera som människor. Och det,
ja, det gör man ju inte. Alltså det gör de ju inte.
Nej, precis. Så de kanske har någonting annat som de navigerar sig genom. Som inte
en del av Guds skapelse.
Men det är som kvinnlig intuition. Det går inte att förklara det. Det bara finns där.
Nu är du ute på djup vatten. Men du får gärna förklara det vidare.
Nej, men alltså det finns ju. Det är ju ett fenomen som är på riktigt. Att de har någon sorts sjätte sinne och kan känna saker innan de händer på något sätt.
Som inte du och jag känner.
Ja.
Och sådär.
Och sen överanvänder vissa kvinnor den förmågan. Och det är väl det som skapar drama emellan kvinnorna. Så det finns ju en gräns, men inte längre.
Jag kan inte tro det. Men jag håller ju med dig alltså i sak att visst finns det kvinnlig intuition. En kvinnlig förkunskap som man inte riktigt kan sätta fingret på och inte går att mäta heller. Och därmed så är det utanför naturvetenskapen.
Uh-huh.
Den bara finns.
Och det är också en del i Guds skapelse.
Ja, för sjutton. Men det är lite grann som jag hörde en presentatör på P2 säga någonting om kvällens program från Berwaldhallen. Och då var det Dvorak, tjeckisk, böhmisk kompositör som stod på programmet. Och det verkade bra och det var ingenting att klaga på. Men redan där, det var två stycken musikaliskt bevandrade programledare som satt och pratade med andra om denna kommande konsert. Alltså redan där så har de ju sagt att ja, det är ju inte riktigt mycket att ha. även om det är jättebra och det är ju Sveriges Radio Symfoniorkester, den bästa i Sverige. Och det är en duktig dirigent och allt det där, va. Och så var det någon som utav dem som sa, ja men du vet att musiken måste också bli besjälad. Ja, svaren hade direkt. Och det går heller inte att mäta. Vad är det som gör att, oj det här, det var någonting. Det här var inte bara Dvorak, det var lite mer.
Mm.
Omöjligt att mäta. Omöjligt att få på en lärobok i fysik.
Men ändå är ju, säkert inte bara svenska, men svenskan är det som är, känns som det närmaste exemplet. Att vi är besatta av att mäta och jämföra. Och vad är jag, vad har du? Och...
Ja, ja. Ja. Västeuropeiskt skulle jag väl vilja sträcka det till.
Ja, men finns det något förhistoriskt fenomen som på något sätt skulle kunna förklara varför vi... Varför inte öst är lika besatt som väst av det här?
Nej. Det finns det inte, om du menar med förhistoriskt, något genetiskt betingat och sådär, va?
Ja, eller om det är något som har hänt i våra separata historier som gör att vi tenderar att...
Jajamän, nu är du inne på rätt spår. Den ortodoxa kyrkan, östkyrkan, eller om du så vill, den östkyrkan, alltså den som utgick från Jerusalem och som kom att heta östkyrkan, nestorianska kristna som kommer ända till Kina. Det tar en hel podd bara det. Men om vi stannar vid Ryssland och Litauen och sådär, va? Östkyrkan, den ortodoxa kyrkan, är ju vaccinerad med det som vi skulle kunna kalla för mysterium. Det som vi inte kan riktigt förklara. Det som vi svenskar inte... Det är inte inom vår räckvidd ens. Men den ortodoxa kyrkan, den har mysteriet som en del av sitt väsende. Och det där försvinner ju redan 1054. När det bildas en allmän kyrka och en renlärig kyrka. En katolsk kyrka och en ortodox. Det är vad orden betyder. Allmän, det var den stora. Det var väst, det var Rom och allt det andra. Och den renläriga, de som höll fast vid, tyckte de själva. Det var den ortodoxa kyrkan. Den är inte lika stor, inte alls lika viktig i sammanhanget eller i världen och innefattar inte alls lika många människor, miljoner människor och har ingen som helst mission, alltså sätt att bedriva förmedlingsverksamhet av det egna, den egna läran. Katolska kyrkan har ju det eller har haft det i det att man har tagit länder. Ja, Portugal och Spanien framförallt. Och så då har man ju bara... Då har ju allting blivit katolskt efter det. Men också en lite speciell missionsgrupp som hette och fortfarande heter jesuiter. Och de har dåligt rykte i svensk historia, men det är effektiva människor. De vet vad de kan och vill. Fortfarande. Jesuitpräster är makalösa. Och välutbildade och pålästa som få. Där har du mattegenier och språkgenier.
Men ponera att det nu finns lyssnare som inte vet vad jesuiter är för någonting.
Ja, det är alltså speciellt, det är, om du tänker dig, katolska präster fast Formel 1.
Okay.
Det är Prix d'Amérique för de som är intresserade av hästar. Det är toppnivån av toppnivån.
Okay.
I den katolska kyrkan bland präster. Naturligtvis inga nunnor. Och det var jesuiterna. Och är fortfarande. Men de där två grenarna, det är bara de två som finns. Den stora allmänna kyrkan, den något mindre renläriga kyrkan. Det är bara två. Och de griper om sig över den då kända världen. Men sen kommer Luther och nu kommer vi alltså. Nu blir det som kan mätas. Nu blir det framförhållning. Nu blir det planering. Alla ska kunna läsa och skriva. Bara för att man ska kunna läsa och skriva Guds ord. Vadå Guds ord? Ja, det här är Guds ord. Det du kallar Bibeln. Det gamla och nya testamentet. Allt det där gör Luther. Och därmed ändrar han världen på under sin livstid mer än man kan tänka sig. Och världshistorien efter det.
Men hur lyckas han med det? För det är ju ingen liten sak han gör liksom.
Nej, men han lyckas ju inte med det, utan det är en effekt av det han lyckas med. Han ändrar ju bara där han bor. I norra halvan av Tyskland. Alltså den som då allt sedan dess har varit den protestantiska delen av Tyskland. Hela Östtyskland till exempel. Den södra delen är ju fortfarande rätt så katolsk. Även om Tyskland då har både och överallt. Men den södra delen är den övervägande katolska delen. Hela Österrike är naturligtvis katolskt.
Jo, men alltså generellt alltså det... Han har ju ändå en idé om vad han vill förändra.
Ja, han vill ju bara... Oh ja.
Och att våga det i den...
Ja, men alltså förändra. Han vill ju göra om den katolska kyrkan. Det därför heter reformera. Göra om. Reformera. Han vill inte starta en ny.
Nej. Men ändå. Det är en kraftig förändring. Gör.
Ja. Och han läser Romarbrevet. Och den... Vadå? Det har funnits tillgänglig hela tiden. Ja, men han läser den och plötsligt får han se vad det står. Rättfärdiggörelse genom tro. Inget annat. Jag tror på Gud och rättfärdiggörelsen. Min juridiska position i relation till universums herre, universums skapare, Gud i himlen, den står och faller med att jag tror på det han har gjort, det vill säga det hans son har gjort, det vill säga på Golgata. Sola fide, bara tro. Naturligtvis säger han på latin och skriver på latin, det är klart.
Det är klart.
Vad tror du? Det är klart det ska vara tid. Och inte nog med det. För att allt annat som sägs och påstås och sådär, det måste kunna filtreras genom skriften. Så sola scriptura, bara skriften. Det är nästa ledord. Och de två grejerna, bara tro, bara skrift, ändra världshistorien. Mer än pandemin, mer än corona, mer än Hitler och Stalin, mer än Daniel Bokassa i Centralafrikanska republiken. Mer än allting så är det dessa två värden, dessa två föresatser. Bara tro, bara skrift.
Och du tror att det var Guds vilja?
Ja, men, ja. Alltså, ja, visst, det här var Guds vilja kan jag inte säga utan att veta någonting om universums herre. Och det kan jag ju inte veta. Jag kan ju tro att det var Guds vilja.
Mm.
Som du har hört många gånger. Motsatsen till veta, det är ju tro. Motsatsen till tro är inte tvivel, utan det är att veta. Så jag kan inte veta det där, men jag kan ju tänka mig att Gud i himlen såg att det här kommer hända. Detta kommer att vara bra för Guds rikes framväxt. Och det har det. Så är det.
Men inte motsatsen till att veta att inte veta.
Jo. I en strikt filosofisk bemärkelse så då har man faktiskt sådana termer. Men inte då inte veta, utan det är icke veta. Ja. Motsatsen till att veta, det är icke veta. Motsatsen till att stå, det är inte att ligga, utan det är att icke stå. I logisk filosofisk bemärkelse så är det så. Jaha, vad grätligt vad jag pratade då.
Ja.
Säg något, Tony.
Du är ju kunskapsbank.
Sluta, nu sitter jag och tittar på en vågelsjö. Säg något.
Nej, men jag fortsätter att säga det jag sa innan du sa sluta. Du är kunskapsbanken och jag är the pretty face.
Ja, är det din fru som säger det?
Ja, okay. Det kan, om okay. Inte annars får hon börja säga det.
Ja, det är klart.
Vi har ju haft en trevlig lunch innan det här och då tog jag upp ett uttryck som jag, lite grann som Luther och Romarbrevet.
Ja.
Jag har läst och sett det men inte tänkt på vad det egentligen är. Och det är ju det här med att vara givmild i Gud. Det, och du hade ju en språklig förklaring som nästan dumförklarade det jag hade tänkt mig.
Nej, inte alls.
Men rent språkligt så betyder ju alltså, igenom.
Ja, den grekiska prepositionen en som då betyder i. Den betyder i alltså. Vi bor i Tranås. Vi sitter i bilen. Allt det där, va? Mm. Inget konstigt. Men i Kristus har vi det och det. I Stefan Löfvens regering har vi fått och så vidare. Men då är det inte plötsligt en geografisk position i, som i bilen. Utan då är det genom Stefan Löfvens regering har vi blivit välsignade med.
Mm.
Och du hör hur jag smörar för Socialdemokraterna nu, va?
Ja.
Alltså, i, då blir det genom eller tack vare också. Och det är inte allt konstigt. Så i, vad var det så? I givmildhet.
Givmild i Gud.
Ja, jag sa det.
Och då, om man nu inte känner till det här språkliga, så kan man ju lätt tro att man ska vara givmild mot Gud.
Så att han får någonting med det.
Ja, så kan man säga. Men egentligen så betyder det att man ska genom det man har fått av Gud vara givmild mot andra.
Och då är det helt den där tack vare eller genom eller på grund av. Ja.
Men det är ju krångligt liksom. Det är lätt att missförstå det.
Ja,
finns det liksom inte anledning att
ändra översättningen?
Ja, förenkla. Generellt, det finns ju mycket i Bibeln som är lite svårt att förstå. Ja, om man inte är duktig på svenska.
Ja, du behöver inte vara duktig på svenska.
Eller grekiska.
Ja, inte ens det. Ta i med hebreiska också, bara för att. Nej, så för att jag tror nämligen att bibeltexten säger om sig själv, ger själv vittnesbörd om sig som är giltiga. Och då säger bibeltexten så här att Guds ord är starkare och skarpare än något tveeggat svärd.
Mm.
Ja, alltså ett svärd som har ägg åt båda hållen, det kan man ju förstå.
Mm.
Inte bara ett svärd som har ägg, svärdsäggen är åt ena hållet, ett damaskener svärd. Det var länge sedan jag pratade om muslimer. Jag var tvungen att ta upp det. Ett svärd. Damaskener Smiths svärd. Som på sätt och vis inte kom från Damaskus. Utan från Toledo i Spanien. När det var under muslims styre. Det där tveeggade svärdet. Det är Guds ord. Säger Guds ord om sig själv.
Mm.
Okej. Okay. Om du håller svärdet. Äggen utåt är ju naturligtvis mot dina fiender. Men äggen inåt, den är ju mot dig. Det är ingen tänkt på. Alltså jag kan ju göra mig illa här om jag inte använder detta tveeggade svärd på rätt sätt.
Mm.
Det
är inte så konstigt egentligen. Alltså, kan jag tycka i den liknelse som du precis tog upp. För att Det ligger ju i sakens natur att Guds ord är det starkaste vi har. Det liksom spjutspetsen på något sätt.
Ja.
Så det kvittar om du använder det emot andra eller mot dig själv.
Mm.
Så försvinner inte innebörden. Liksom.
Nej, men alltså som militärt vapen, som erövringsvapen,
ja,
så är ju svärdet användbart.
Mm.
Och du kan ju ändra på det genom att vinkla till handen så får du den icke använda tveeggade sidan. Jungfruligt att använda.
Mm.
Men jag håller verkligen med dig att Finns Gud i himlen? Har han, står han inte i något beroendesammanhang till någon annan som då skulle kunna vara Gud med lite större g? Utan om Gud är Gud och han har skapat allting, och om detta är hans ord, det vi talar om, bland annat detta tveeggade svärd, tacka för att det är ett hyggligt vapen.
Ja, verkligen. Jag vill bara understryka att jag har haft kramp i foten de 10 senaste minuterna. Tycker jag har betit ihop rätt bra.
Ja, det har du faktiskt. Ursäkta att jag skrattar, men jag kan inte tycka synd om det.
Nej, det var inte det syftet heller. Utan jag inser att jag gör massa ljud ifrån mig.
Jo, det kan ju hända. Du, alltså, beskriv ytterligare den här bilden vi har framför oss nu. Så att våra lyssnare ser det du beskriver.
Ja, i din beskrivning så hade du ju målt upp en sorts platå över bryggan här. Mm. Som du kallar för altan med en liten... Med ett litet bord på. Och under tiden som vi har suttit här och pratat så är det ett sött litet friluftspar som har placerat sig vid sagda bord och intar nu en något försenad lunch.
Ja, och lite kaffe på det. Mm. Och det ser ganska näpet ut. Jag skulle bara kunna förstöra den här vackra bilden själv genom att som bisats lägga till: de verkar vara orienterade.
Ja, de har verkligen de kläderna på sig.
Ja.
Men vi passerade en bil och ett tält här. Jag tror att det finns någon sorts koppling
här emellan. Ja, utan tvekan.
Men jag kan på något sätt förstå att man väljer att göra så här. Att sätta sig...
Ja, undrar på det. Det är ju vackert som 17.
Uh-huh.
Det regnar inte, det är inte jättekallt. Solen lyser. Det finns faktiskt inte ett moln med himlen. Och man sätter sig om så på en kommunalt utplacerad, lite grovt tillyxad bänk.
Uh-huh.
Ja. Som finns på varje rastplats i hela Sverige. Jo då.
Så det blir ju snarare frågan så här om... Om det är så att det är vi som är konstiga och sitter i en bil och tittar på dem. Eller om det är de som kliver in mitt i poddinspelningen och käkar.
Ja, alltså de spelar ju sig själva.
Ja.
Nu sitter han med sin telefon, en tråkmånsen, och så löser han, läser han på Aftonbladet eller löser något sudoku eller något annat. Hon sitter ansiktet vänt mot solen, som alla kvinnor skulle göra. Dricker försiktigt lite kaffe och solar.
Ja, det finns ju en risk att det är te.
Ja, i det här fallet så är det nog te.
Det känns som te-människor.
Ja.
Man säger så.
Oh ja.
Utan att fördöma någon.
Nej, vi bara beskriver ju verkligheten, Tony. Ja. Vi fördömer väl ingen.
Nej, precis.
Allra minst jag och orientering.
Ja. Nej, precis. Du som dessutom har afghanbarn som har börjat ägna sig åt den här
kulturen. Ja, fy sjutton. Det
ingenting är så likt.
Jo, alltså mina afghanbarn, när de är mina, då är det att 5 av 6 utav dem går och spelar instrument i musikskolan. Men sen den andra tiden av sin tid så är det ju min fru som har hand om delar av dem. Och...
Ja, men nu känns det som att det tog ett steg för långt. Kallar du din fru för orienterare?
Nej, men hon skjutsar dem till orientering och sånt där. Och det skulle jag ju hellre dö än göra. Jag kan gå över lik för att de ska komma till musikskolan, men det är sen där går gränsen.
Jag har en dotter som har börjat på ballett.
Det är bra.
Det är ju en värld som man inte är bekant med, så kan man säga.
Nej, men det är bra. Av flera skäl. Det så kan det vara bra att lära känna sin kropp och veta begränsningar och veta möjligheter och allt det där, va? Rent kroppsligt så är ju då ballett bra. Eller jazzdans, eller street, eller modern, vad vet jag.
Mm.
Att röra kroppen till musik, om så till en svag liten ballett, symfonisk dikt, det är bra. Det är det ena. Och sen så, nästa steg är också väldigt bra. Det där ska ju framföras någon gång.
Mm.
Och då måste de stå på scen. Och då ska det vara folk som tittar på dem. och allt det där, va?
Ja, jag har ju upptäckt att det är min yngsta förmåga som har börjat dansa ballett. Mm. Hon är alltid den som är fram, orädd, bryr sig inte om någonting.
Mm.
Men det här är första gången som jag har sett henne försöka anpassa sig.
Mm.
Alltså hon tyckte att hon inte var tillräckligt bra för att dansa med en tjej när hon ville gå ner en grupp till. Mm. Och läraren sa att nej, att stanna kvar här för att du kommer utvecklas mest här. Bla, bla, bla. Så att det blir ju en viss anspänning alltså när man sätts i en grupp med människor man inte känner. Man ska göra någonting som man aldrig tidigare har gjort. Mm. Och sen ändå prestera på något sätt.
Och framföra och visa vad man kan.
Mm.
Du, det här är mycket på en gång alltså. Och i de där små flickeliven, det är jättebra.
Mm. Men då tänkte jag att det här skulle ge effekt i det övriga livet.
Det gör det, men du har inte räknat på det första månaden.
Nej, men hon var ju precis samma tjej då när hon kom ut därifrån. Så att
ja.
Vill bestämma allt. Och...
Nu är det bara en sak som gäller för dig så som vårdnadshavare, målsman, förälder och pappa. Nu fick jag med alla tråkiga ord, hörru. Hon får inte sluta. Har du börjat, då fortsätter du.
Ja.
Hela detta läsår och så vidare.
Ja, jag är två grabbar som spelar fotboll. Som var och varannan vecka. Så där. Jag vill inte spela fotboll längre.
Mm. Det måste de.
Ja, absolut. Och samma sak med ja, men egentligen allting som de gör. Det är jättekul de två första veckorna och sen nej, men jag vill vara hemma och spela tv-spel eller jag vill göra det här. Mm. Eller sådär. Och
det är då den föräldramässiga diktaturen kommer till sin rätt.
Mm. Men min fru är ju enormt engagerad i alla de här grejerna.
Ja, ja.
Så att hon, det finns ju inte en chans att hon viker en tum där.
Nej, bra. Så,
och jag tycker det är tacksamt ur den aspekten att jag inte behöver vara the bad guy hela tiden.
Ja. Det är något avlastande.
Och en helt ny roll också.
Ja.
Som är lite spännande att befinna sig i.
Mm. Utan tvekan. Jag hade en liten svårighet. Ett litet hinder. En liten fnurra på tråden. En av de där afghanbarnen som då tillhör min folla. Han var sjuk. Han hade inte varit på skolan. Men det visste inte jag. Jag skulle hämta honom. Jag skulle skjutsa honom till hans klarinettlektion. Men nej, han är hemma idag. Då åkte jag hem naturligtvis. Kom hit. Han satt och tittade på tv. Jag har varit sjuk. Jag kan inte vara. Jag spelar roll. Du kan spela klarinett ändå. Nej, imorgon. Nej, idag är det klarinettlektion. Dessutom har han två lektioner på varandra. Dels en vanlig enskild lektion och sen så en liten orkester på det. Bara med någon kvart emellan. Och nej. Och då får man ju vara lite finurlig eller snabb i huvudet. Och samtidigt som man då säger nej, nu följer du med. Men här ska du få höra. I bagagen i bilen så har jag en stor kasse med pantburkar. Okej, jag kommer. Han är ganska duktig på det. Och jag sparar med burkarna naturligtvis till honom. Men nu passade det bra att kunna säga att jag har det i bagagen. Och han bytte om genast och sjukdomen var ju bortblåst för länge sedan.
Tror du att han var sjuk för att han var klarinett?
Nej. Han var borta från skolan. Han hade säkert varit lite sjuk, hängig. Och så lite corona på det. Då kan man direkt på nyser så är man ju hemma.
Ja, och... alltså det där måste vi prata om. Alltså. Det är nästan fascistisk nivå alltså. Hur de skickar hem ungar liksom.
Ja.
Ja, det är mormor nyst. Nej, då får du inte komma. Nej, men alltså, jag förstår att det finns ganska respekt för, men kan vi vara lite rimliga? Nu får man inte ens komma in på skolan och hämta barnen och se till att de får med sig grejerna hem, utan man får stå utanför. Nej, nu glömde du det där. Nu får du gå och hämta. Så tar det liksom 25 minuter att hämta.
Jo, men vi lever i en annorlunda tid. Den har ändrat världen mer än någon atombomb har gjort.
Mm.
Men det är vårt sätt att reagera inför det som kan bli exceptionellt dödligt och sådär.
Mm.
Men du vet min inställning till Anders Tegnell. Och till ansiktsmasker och allt det där.
Mm.
Ja. Vi hade ju besök här veckan av två från Danmark. En som är från Israel men bor i Köpenhamn och en som är från England och bor i Köpenhamn. Två mycket trevliga människor. Två killar. Och så fort de klev i bilen som förut var en Tesla, bara det. så sa de, ska vi ta på oss ansiktsmasker? Sluta. Du är i Sverige nu. Kom hit och ska jag krama dig. Och redan där, på något halvår, så hade den danska strängare orienteringen här inom pandemin gett sig till känna.
Ja, men det är ju det är sammankopplat med bötesstraff i Danmark.
Ja, ja.
Så att det är väl inte så märkligt. Det är väl samma sak med alla de här kringliggande. Men vi som trodde på Tegnell från första början, vi kan ju andas ut nu och bara vinka åt den andra vågen som är någon annanstans.
Ja, det vill man ju inte säga, men det är faktiskt, jag håller med dig 100%.
Och tänk dig alla de här trollen som höll på och Anders Tegnell borde åka dit för massmord.
Ja.
De är rätt tysta nu.
Ja, faktiskt. Han har ju varit mycket mogen i sitt sävliga och sparsmakade sätt att svara. Och han kan ju, han slår inte på trumman. Haha, vad, ni har fel och jag har rätt. Han är inte sån. Men han har representerat en, som jag tror, vinnande linje.
På tal om vinnande linje. Du ska få knyta ihop den här säcken vi kallar podden.
Mm-hmm.
Som för övrigt är vårt typ 90:e avsnitt.
Oj då. Ja, nu var det ett tag sedan. Du har ju varit närmare döden än livet en vecka.
Ja, så har det känts.
Eller drygt det.
Ja. Ja, det var, ja, det har nog varit en sån här vecka, 10 dagar eller något sånt där.
Ja.
Men det som var anmärkningsvärt är att den här förkylningen. Alla vet ju att mäns förkylning är mycket värre än kvinnors.
Ja,
det är liksom vetenskapligt.
Intuitivt vet alla kvinnor.
Ja, precis. Men det här var alla förkylningar de 5 senaste åren ihopslagna och så lite till.
Oj då.
Jag är inte den som gnäller sådär jättemycket när man blir sjuk. Det är bara att acceptera. Men det här har varit...
Du var däckad.
Ja, och fortfarande sån här efterdyningar typ.
Ja, ja.
Men gjorde ett sånt coronatest för att man ska.
Ja, det är klart.
Och vet du, jag hade 600 kronor att lägga på det.
Ja.
Stackars människor som inte har det.
Kostar det så mycket?
Ja.
Oj, det borde ju vara gratis.
Ja, det är nog om man gör det, går till sjukhuset. Jag gjorde det på apoteket.
Ja, ja.
Eller för riskgrupper är det nog gratis.
Ja, det kan
hur som haver. Klarade jag det? Det är alltid kul att få alla rätt på ett prov, så att säga. Händer inte varje dag. Så nu har jag liksom ingenting att gnälla på längre.
Mm.
Men som sagt, dags för dig att sy lite.
Jaha, det var ju tillbaka till det igen. Jaha. Du, när... När det är mycket att släpa på... Nu tänker jag inte bara på sjösänkningen här som vi ser effekterna av. Det är ju faktiskt mer än 100 år sedan den här sjön sänktes. 1915-1916. Nej, utan... Här kommer en liten historia. Det är inget citat, men det är en historia ur levande livet. Det var en liten flicka som ut och gick med sin farmor. Taget direkt ur levande livet. Och så hade hon sin docka i handen, den här lilla flickan. Och gick de där, 2-3 år gammal kanske. Och till slut så, hon blev ju trött, den här lilla flickan. Farmor, du får bära mig. Ja, farmor, hon böjer sig ner och tar upp flickan som har dockan i sin famn. Och så bär hon flickan och dockan. Och... Så säger hon så här lite pedagogiskt till sin lilla flicka där. Ja, nu bär jag dig och du bär dockan. Ja, flickan svarar inte direkt utan tänker efter. Så går det ytterligare några minuter. Och säger flickan, nej farmor, nu orkar jag inte, nu får du bära dockan också. Och så skickar hon över dockan i den andra famnen på farmor. Och så bär hon dockan och flickan. Så där är det med oss när det är åt skogen för jobbigt. Och vi har bördor att släppa på. Vi märker inte att Gud bär både dockan och flickan. Både mig och min börda.